Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det här Via Play Hockey Podcast nummer 314 som tar sin början nu med en dryg timmes ishockeysamtal om det mesta som sker. Och det är ju verkligen intensifierat nu med Stanley Cup-slutspelet där vi närmar oss semifinalspel. Det är ju inga konferensfinal utan det är semifinalspel som gäller den här gången. Och äntligen då ska lagen få möta lite annat motstånd än sina divisionskollegor. Det följer vi upp i den här podcasten, hylla Viktor Fast, hans karriär. Och doppa tårna i mycket annat kring SHL också. Frölunda gjorde plusresultat, det blev en världsranking. Och lite annat kring våra experters tankar kring det här. Södergren, Wallin är med oss den här dagen. Jag säger hej till dig Rickard och frågar hur läget är.
Det är bra, tycker jag. Det är mycket som händer på alla håll och kanter nu i hockeyvärlden. Så det gäller att vara med samtidigt som sommaren börjar smyga sig på med annalkande sommarlov och sånt där. Så det är ändå hopp om livet så att säga med vaccinationer och allting. Så jag tycker att det är ganska hyfsat faktiskt.
Är du vaccinerad?
Inte, men jag såg att det var vissa andra som hade klivit in i den leken också. Och vissa andra som är fullvaccinerade tror jag.
Ja, jag tror vi har med oss en som har fått två sprutor ju. Södergren, toppar den listan eller hur?
Det gör jag väl i kraft av min senioritet. Men det var faktiskt rätt trevligt. Jag åkte faktiskt hem sen till Oslo för att efter alla, vad man kallar det, beslut till höger och vänster här från norska regeringen eller deras folkhälsoinstitut, så visade sig att jag kommer in i landet och behöver bara ha 3 karensdagar. Aha. När jag stod och väntade igår vid faktiskt i passkontrollen som man har i Norge då, så dök upp ett coronapass i min telefon.
Oj!
Precis, så ett digitalt coronapass visar man upp och sen var det bara motorvägen rakt in. Alltså. Så det är fantastiskt smidigt och trevligt. Och sitter jag på min balkong eller min terrass här och tittar ut över Oslo och är i karantän till fredag förmiddag. Och sen är det bara rakt ut på golfbanan igen.
Ja, du gillar ju karantänslivet också, eller hur? Det passar ju.
Jag har inget emot det, måste jag erkänna.
Nej, men du, jag måste erkänna saker. Jag tog ju sprutan här för 2 dagar sedan. Jättesmidigt allting och kände på kvällen bara hur lugnt som helst. Glömde bort att jag hade tagit den. Stack ut och kutade 5 kilometer. Hamnade mitt i ett race där Vallentunas hockeyjuniorer körde intervallträning. Och då blev jag ju taggad också. Ville inte att de skulle springa om mig såklart. Så jag plockade ut allt vad jag hade. Så ja, kändes ju bra där på kvällen. Och sen så hade jag paddel igår. Bland annat med Mika Zibanejad för att få lite hockeykoppling till det. Och spelade i en varm hall, det var steket 2 timmar, rätt trött efter. Sen på kvällen bara slog det till. Helt färdig, jag var som en gammal urdragen disktrasa. Ingen energi, ingenting. Ont i hela kroppen, feberfrossa. Inte så smart gjort.
Och det skyller du på vaccinet då, så inte bollen.
Ja, men jag glömde ju bort det där. Det är klart att man får ju en liten infektion i kroppen när man tar en spruta. Jag hade helt glömt bort det. Jag kände det här är ju ingenting. Jag har ju haft covid tidigare också. Så tips till dig där, Wallin. Inte ut och spring efter du har tagit covid-sprutan.
Nej, men jag hade min far också som har haft och har blivit vaccinerad. Jag tror han får andra sprutan här i dagarna också, så det är ju jättepositivt. Men han trodde ju också att det här var ganska lugnt. Jag har ju haft det, men han fick ett dygn där det var ganska kämpigt ändå, utan att vara ute och springa mot hockeyjuniorer. Jag tror att det där är någonting som man ska ta med i beräkningen, som du säger, verkligen. Så jag hoppas att det är dags för oss snart här. Jag tror Värmland är ett av de länen som har tuffat på rätt hyfsat med vaccinationen och hållit sig ganska tajt till de åldersgrupperna. Och min står näst på tur. Så det är väl bra. Fast man kliver upp i åldrarna, som Håkan säger, så finns det ju något gott med det, förutom erfarenheten och hela den biten.
Ja, det är väl verkligen. Och det är en ynnest att se hur de arbetar också. Det var väldigt, väldigt smidigt med allting det där. Det var kö nästan 400 meter med folk som stod när jag kom utanför Kistamässan. Men bara pang, boom, så var man klar med det. Och det är en självklarhet i min värld i alla fall att man tar den där sprutan och hjälper till så gott det går. Annars är det lite oroligt också nu med fotbolls-EM som drar igång här på fredag. Du har följt svenska landslaget där, Håkan. Nu är corona inne där också. Och då har det ändå gått lång tid.
Ja, och du har ju både italienarna och andra lag som hamnade, förlåt, spanjorerna och som hamnade i samma situation. Alltså, det är ju självklart, det är alltid så när du drar ihop folk ifrån ena landsdelen till den andra, eller från ena landet till den andra. Och det vet man ju själv, när det var landslagsregler och sånt där. Det var ju alltid någon maginfluensa, någon kort eller sånt där, när du drog in folk från olika miljöer och samlade dem i ett rum. Så att, jag tror inte att det är, jag tror inte att man inte har tänkt tanken, och jag tror inte att man har slarvat. Men jag tror som sagt att man också får inse att det här är lite annat än en maginfluensa eller en vanlig förkylning. Sånt där. Det här, corona är ingen lek alltså.
Nej. Och då har det gått så lång tid då, sen det här bröt ut också och startade upp. Så det är, kan det sätta käppa i hjulet för ett fotbolls-EM 2021. Det är otroligt, men så är verkligheten. Du, vi stannar vid hockeysamtal här. Det är ju det som vi älskar och det som håller oss flytande såklart. Jag läser en rubrik här bara, Rickard. Avslöja från Värmlands Folkblad. Wallin på väg tillbaka till Färjestad i nyckelroll. Vad är det här som är på gång?
Ja, man ska inte föregå någonting, men jag har fått frågan om att kliva in i en styrelseroll i föreningen. Så det har jag accepterat och känner mig lite spänd på inför. Men det ska vara ett årsmöte där man ska bli formellt vald av medlemmarna först.
Så, okay.
Längre än så har vi ju inte kommit. Och det är ju, det är lite kul att få se hur från insidan en förening drivs, och jag får väl be Södergren om inte några råd om hur Färjestad ska skötas, men just om spelet bakom kulisserna kan ju vara lite nytt och sådär, men ja, ärofyllt och spännande och ett bra komplement tycker jag till den rollen som jag har på det vanliga jobbet.
Vad tror du att du kan bidra med där i en styrelse?
Ja, det var ganska tydligt att det är ju inte affärsmodeller eller liksom Excel-ark de är ute efter i den formen, utan men liksom, vad ska man säga, vinkeln av att ha levt från insidan av hockeyvärlden är ju, tror jag, någonting som, jag vet inte hur det ser ut i alla föreningar, men styrelsearbetet, man pratar ju om kärnverksamheten, och jag tycker väl ändå att hockeykunskapen den besitter jag, så det ska bli spännande att se hur man kan omvandla det till styrelsearbetet där. Men lite idéer och sådär, det har jag med mig. Sen får man gå in med stor ödmjukhet över att det är något nytt också.
Ja, häftigt, Rickard, tycker jag. Men du har alltså tackat ja till det?
Ja, jag tackar ja till att ställa mig till, vad säger man, till förfogande för valberedningen. Så deras förslag är att jag ska bli invald, och så hoppas jag. Det var väldigt formellt det blev här, va?
Ja, det är en liten, det är en liten minidirektör vi har på gång här i Wallin också. Håkan, du får sällskap.
Ja, men det blir spännande, för att bara från er egen erfarenhet och som sagt, så är det ju ofta så att det finns en väldig diversering i styrelsen, va? Men det alla tenderar till att i slutändan tro att de kan så här ishockey, och kommer de som försäljningschefer eller vd:ar eller koncerndirektörer, va, så visar det sig helt plötsligt att de sätter sitt styrelserum, de är jävligt bra på ishockey. Mm. Så att det kan vara bra att ha någon som väger upp mot det, som inser kanske att jag kan lite ishockey och kan säga ifrån också. För att det brukar ofta vara det största problemet.
Mm. Nej, men underbart. Som du sa, det är många puckar i luften. En annan rubrik kring en annan expert var Erik Granqvist som dök upp här i Sportexpressen, att Rögle jagade hans tjänster. Det är säkerligen många som gör det. Hans målvaktstränaregenskap är ju vida kända. Så varför inte kolla dem, Erik, hur det ligger till om det där? Erik tycker, får tycka till om sig själv idag. Det är inte dåligt, Erik, eller hur?
Viva Las Vegas, viva vaccinet, viva Wallin, viva Viktor Fast. Var vill ni börja?
Ja, det bestämmer du, det är din punkt.
Ja, som en narcissist på 9 av 10 punkter. Det är bara Stordalen som är mer narcissist än jag. Så börjar jag med att säga, silly season är häftigt. Jag har ju varit med på heta listan länge och det vore ju underbart om Sir Rickard Wallin nu också blir direktör och hjälper upp Färjestad så att de kan ta sig till en SM-final och vinna ett guld till, senast 11. Rögle vill ju också vinna SM-guld. Det var ju final 2000, ja, det var ju final nu mot Växjö där de hamnar lite kort, och det har de gjort på också målvaktstränarfronten nu. Magnus Wenström, den skickliga målvaktstränaren, lämnar för Dynamo Moskva i KL. Vilket gör att den posten nu är öppen. Så att Chris Abbott, sportchefen, hörde av sig och var intresserad av mina tjänster. Men de vill ju ha en heltid. Att man är där, ja, dygnet runt och tillgänglig, ungefär som jag jobbade i Färjestad när jag och Wallin kamperade ihop där för många år sedan. Och för mig så är inte det aktuellt, utan jag älskar att jobba med er och med att analysera världens bästa spelare. Så att för att det ska bli en lösning med mig där, då blir det mer på konsultbasis i så fall, att jag kan kombinera med det vi gör på Viaplay. Men Rögle, de är ganska bestämda med att de vill ha en heltidstjänst och kan jobba med målvakterna och video. Vilket gör att just nu så lutar det nog åt att det är en annan liga, lite högre upp får jag säga, som jag kanske kommer konsulta för nästa år.
Ja, och när du säger så säger jag hej Schweiz. Vad säger du då?
Schweiz har redan varit i, så det säger jag auf Wiedersehen. Aha, så nicht. Utan jag säger, du får nog sätta dig på en ångbåt och ta dig lite längre västerut.
Oj, oj, oj. Det var inte illa
det. Det var en cliffhanger, ja, det var en cliffhanger.
Ja, ångbåt. Finns de fortfarande?
Men jag ska inte göra samma misstag som jag gjorde när det var aktuellt med Pittsburgh där, när jag pratade med Wallin och några till vid ett lunchbord där, och sen dagen efter var du ute i VF och sen sprack det. Så att den här gången kommer jag inte säga någonting, men jag kan bekräfta att jag har pratat med Rögle och Chris Abbott, och att det vore ju väldigt intressant att jobba med Rifalk och Kalle Klang, också en klubb som inte har vunnit SM-guld. Det är också kittlande att vara med och vinna med en klubb. Jag var ju med i Luleå 96 när det var första gången för en klubb, och sen två gånger med Färjestad. Men att göra det med Rögle, vi bor här i Ängelholm, det var därför det blev inspirerande och kittlande. Men som sagt, det ska mycket till för att de ska nöja sig med en konsulttjänst, utan de vill ha heltid.
Jag förstår, då har vi behandlat det. Gå vidare nu med din punkt, Erik. Vad du känner mer i hockeyvärlden just nu.
Ja, nu är Gide lite stressad här, och det förstår jag. Jag vill bara hylla Viktor Fast. Alltså den målmedvetenheten, den envisheten, tävlingsinstinkten och förmågan att vara i vägen när det behövs som mest. Jag har varit med och vunnit flera SM-guld, VM-guld. Och att från Kalix via Vänersborg, den här late bloomer som tog sig in sent i SHL Elitserien och därifrån bort till NHL Tre Kronor. Hatten av för en magnifik megatronisk karriär, och tack för all inspiration. Jag har jobbat undercover med toppmålvakter i Europa nu via internet, och en av dem sa att Viktor Fast var min största inspirationskälla och är det fortfarande. Och han är ändå absolut i toppskiktet i Europa. Så Viktor inspirerar många. Vi önskar honom ett stort lycka till med resten av livet och den nya karriären.
Sannoliken. Och det var kul att få se honom där nere i Bay Hockey Games också. Då, där vi gjorde ett litet reportage med honom. Och det blev en bra avslut kan man säga på den bevakningen man har haft själv med Viktor Fast. Vilken kille.
Ja, helt underbar kille. Och det var nästan rörande nu när jag tittar på den där intervjun jag gjorde med honom. Att det gäller att ta vara på varenda sekund. För karriären är inte så lång som man ibland tror. Och det är ju inte livet heller. Och Viktor var ju en sån som verkligen tog tillvara på varenda sekund.
Ja, och avslutningsvis Erik, som ju dyker upp i nästa veckas podcast också. Vilka tar sig till semifinalen nu i Stanley Cup?
Häftigt med Montreal. Det längtar jag att höra vad Sibner har att säga om dem. Sen så, jag tippade ju Colorado innan. Men det som har hänt nu att Bednar går ut och skäller ut laget och inte har fått någon effekt av det, gör ju att det lutar åt Vegas, Golden Knights mot Montreal och Islanders mot Tampa Bay Lightning som tog sig vidare i natt. Det blir häftiga matcher.
Ja, det blir det sannoliken. Du, njut av den fortsatta veckan, Erik. Hoppas att ditt knä blir bättre också.
Ja, jag har ju en underkroppsskada nu. Jag har stått för mycket på ranchen. Det är uppsvällt. Jag får kyla ner det som Kenny Jönsson gjorde en gång. Kung Kenny. Men jag är tillbaka nästa vecka. Och jag ser fram emot kanske en match 7 i helgen.
Ja, vi hoppas det.
Annars så njut.
Det ska vi göra då. Erik Ramqvist där alltså. Vi spinner vidare på det här med Viktor Fast, tycker jag. Du spelade ju med honom 2011 där, Rickard, när ni tog er till VM-finalen då, när han var, ja, han fick väl MVP i den turneringen, var det inte så?
Jo, det stämmer bra, och jag sitter här med ett litet leende på läpparna, att jag tycker det här var en alldeles fantastisk 5 minuters eller 10 minuters eller vad lång det var med Erik. Han får med allt alltså, från känslor till rykten till vad som händer innan och efter, och ja, men det var bra, och jag hoppas ju att han inte kliver in i Rögle, för då vet ju jag hur bra deras målvakter kommer bli. Så håll dig på golfbanan och isa som Kung Kenny gjorde. Åter till Viktor Fast. Ja, jag spelade ju först mot honom i slutspelet där 2011, där det var liksom Viktor Fast mot övriga hockey Sverige. Och sen så kom han in i Tre Kronor, och i turneringen där skulle vara andra målvakt bakom Erik Ersberg, och man kände ju bara, men alltså, vi måste ju spela Viktor Fast. Men han fick inte chansen i premiären mot Norge där vi fick stryk. Sen klev han in och det blev ett helt annat försvarsspel, ett helt annat lugn, och som han tävlade och den fokuseringen han hade, det var lite häftigt att se faktiskt. Och just aspekten av att han faktiskt inte spelade elithockey när han var 28 gör ju att eller elithockey, han spelade inte i de högsta divisionerna förrän han var 28, tror jag. Det gör ju att karriären blir ganska kort, och man måste ju säga att han har maxat den väldigt mycket. Och återigen en sån här kille som tävlade fullt ut på isen, men verkligen sympatisk utanför och en tillgång i vilket omklädningsrum som helst. Så han blir säkert en tillgång i, på vilken plats han än hamnar i livet efter hockeyn också, för då börjar en annan del av utmaningen. Men också mycket kul att se tillbaka på under den korta men intensiva perioden han hade i den absoluta målvaktstoppen.
Ja, det är onekligen en speciell karriär som han hade, Viktor Fast. Vad tänker du kring det här, Håkan?
Han symboliserar för mig den dåliga förloraren.
Okej.
Nu var det tyst. Ja. Nej, men han var ju konstant förbannad om han förlorade eller om han gjorde dålig insats, va? Och han var ju mest förbannad på sig själv, att han inte gjorde det som förväntades av han eller det som han hade satt upp som egen målbild. Men jag tror det sällan har funnits någon kille som är så missnöjd när han har förlorat som han var, och studsade tillbaks efteråt. Och alltid studsade tillbaks. Du vet, jag brukar tala om hockeyspelare som är som de här GB-gubbarna som står utanför för affärer, va? Som blåser ner bara, och sen av fjädern, och så bara studsar de upp direkt när de slutar blåsa. Och han var lite sån faktiskt, så att han studsade alltid tillbaks efter om han hade gjort i sina egna ögon en dålig match, vilket kanske inte alltid var dåligt. Men han hade såna enorma höga krav på sig själv. Jag har så höga krav på sig själv, heter det. Och tack vare det så och det läser man ju lite i det också, som han säger själv nu, att hjärtat vill men kroppen klarar inte. Och det är lite av vad man ska säga signumet för honom, att enormt stort hjärta. Och nästan så mycket så att hjärtat så att säga tvingas över hjärnan och kroppens möjligheter att spela. Men en fantastisk kille med ett riktigt, riktigt konstigt sinne, va, som skulle vara spännande att undersöka hur man kan få ett sånt tävlingssinne.
Ja, jag har nog nämnt det 100 gånger i den här podcasten, men det är nog en av de tuffaste intervjuer jag har gjort där, när jag fick intervjua honom 2011 efter den där märkliga VM-finalen då, när Finland drog ifrån i tredje perioden och Viktor Fast gjorde en fenomenal turnering och tvingades stå kvar där nere på isen med mig när Finland åkte runt och gjorde guldjubel och höjde bucklan och det var världens liv. Så fick Viktor Fast stå där som ensam svensk spelare och väntade på att vi skulle gå live där på TV3. Ja, det var ingen roligt och det var ingen bra intervju heller. Det skulle vi naturligtvis strukit och tagit på ett annat tillfälle då. Vi tog ju Wallin lite senare. Men stort grattis till en enorm karriär där för Viktor Fast. Det blev ju VM-guld sedan. Var det 2017 som han tog VM-guldet, tror jag?
Ja, som backup till Henrik Lundqvist var det, va? Och ja. De två påminner ju faktiskt väldigt, väldigt mycket om varandra just i det här tävlingsinriktningen. De flesta målvakterna har den sidan, men visar det inte så utåt som de två gör och har gjort. Och det tror jag att de har kunnat göra det och att det inte blir en belastning är ju för att båda är smarta, vältaliga killar också som har kunnat kontrollera den där ilskan och visa den utåt utan att det blir en belastning för övriga laget. För det har jag aldrig upplevt att det har blivit med varken Viktor Fast eller Henrik Lundqvist. Så de är, på det sättet var de väldigt lika.
Ja. Visst är det lite märkligt också, de här två SM-guld med Växjö, att då har det blivit, han har ju varit att han skulle vara den här första målvakten, så har det kommit någon skada eller någon annan målvakt som har spelat super bra, så han har fått sitta vid sidan av där. Lite konstigt ändå, men han har de här två SM-gulden och de är han väl värd.
Det ställer ju krav, förlåt att jag avbryter, men det ställer ju också krav på att man är den killen som kan se vad är bäst för laget, fast jag är förbannad att jag inte får vara med och stötta laget till de här två. För det hade ju kunnat blivit en belastning om man hade tjurat ihop. Men nej, han verkar satt sig på läktaren eller på bänken med ett leende på läpparna och stötta den målvaktskollegan som har fått spela. Och det är också en stor del till att de har vunnit de två SM-gulden, tror jag, utan att ha vetat helt säkert hur det ser ut inne i omklädningsrummet.
Tror jag också. Och vi stänger då Viktor Fast karriär. Gratulerar den än en gång till en fenomenal saga som det blev där och visar att ingenting är omöjligt, och även fast man börjar komma upp i åldern lite då. Viktor Fast som vi även testade på NHL-livet. Det blev ju ingen succé där borta och vi tar oss dit nu västerut. Vi tar den där ångbåten som Erik Granqvist pratade om då och hamnar mitt i Stanley Cup-slutspelet och riktar blicken mot Kanada, Håkan. För Kanadas bästa lag är Montreal Canadiens. Vad säger de om det?
Ja, precis. Det är kryss i taket och det är väl den kanske största överraskningen på många år borta, inte bara i Kanada men ändå elva. För att Montreal har ju varit ett problembarn på många sätt faktiskt. Man har alltid pratat om att deras försök att komma sig från de här fransk-influenserna som har varit så viktiga och betydelsefulla för dem. Man har pratat på Bergevin, general managern där, Bergevin, att han skulle gå tillbaks lite till den där sidan, för att det är ett väldigt, väldigt provinciellt tryck i Montreal på just fransk-kanadensare, fransk-influerande och historien. Så att det är ju med spänning man ser Montreals framgångar där, som sagt. Och vi pratar om Viktor Fast, va? Vi får väl prata lite om Carey Price också, som är på något vänster motsvarigheten då, om man ska kalla det så, för att vara lite snäll mot Viktor Fast i det här fallet. Det bygger ju mycket på Carey Price insatser i målet självklart, men sen har de ju faktiskt folk som har rise to the occasion, som det så vackert heter, och spelat en roll som man inte trodde, va? Så att jag är mycket, mycket imponerad och förvånad över att Montreal har kommit så långt som man gjorde. Jag läste för övrigt en väldigt god tweet häromdagen att Montreal har nu på en vecka besegrat fler lag än vad i Stanley Cup-slutspelet och vad Toronto har gjort på 17 år.
Oj.
Ja. Den känns god när man uttrycker den på franska i Montreal.
Ja, det måste ju svida ordentligt för Toronto också där då. Montreal har för övrigt vunnit 7 raka matcher. Nu tog ju 3 raka mot Toronto, sen då städade man av Winnipeg med 4-0. Vad gör de så bra, Rickard, som du ser det?
De är byggda på ett sätt som gör att de är svårspelade i ett slutspel. De har inte de här topparna framåt, utan de bygger på ett ramstarkt försvarsspel. De bygger på intensiva forwards och de har hittat det här lagspelet som de har haft så förtvivlat svårt att få till hela säsongen. Sen har man träffat rätt i att få in Erik Stahl till exempel inför slutspelet, som har varit jättebra. Och alltså, större skillnad mellan lagen är det ju inte. Så toppar du formen, får en målvakt som blir het, ja, då är du svårstoppad. Och jag tycker att de gjorde det fantastiskt som vände mot Toronto och har säkert fått väldigt mycket energi utav det. Sen tycker jag faktiskt att Winnipeg har, om inte slagit sig själva, så i alla fall varit en en stor del i att man förlorar med 4-0 är ju den här Scheifele-kontroversen och hela den biten gjorde att de kom ut ur sin serie med Edmonton med ett jäkla självförtroende. Spelade helt okej i första matchen och var ju ganska nära. Sen händer det här med Scheifele och man tappar konceptet fullständigt. Och Montreal är skickliga. De slår liksom inte sig själva utan de är effektiva. De är fyllda av självförtroende och ja, men de har ett bra pressspel över hela isen skulle jag vilja påstå i alla fall. Så, utan att ha, vi borde ju inte vara förvånade. De gjorde det mot Pittsburgh i fjol också på samma sätt i slutspelet utan att ha långt eller de hade inte lika bra lag då som de har nu. Så nej, verkligen ett lag byggt för de stora matcherna.
Nu går de går ju på vatten bildligt talat mer va? Utom att det är på skridskor och is då, så att säga. Men alltså för tillfället så är de ju uppe på molnhöjd och bara självförtroendet lyser av dem. Titta på den här Suzuki, Kotkaniemi, Caulfield som kommer in, 20-21-åringar som spelar avgörande roller i ett NHL-slutspel. Det är liksom inte vanligt att det inträffar på så många personer. Ja, det är lite fascinerande, men det är som sagt, det finns så otroligt mycket, vad som man kallar det, historia emellan just Montreal och Toronto när det byggdes upp på det sättet som det gjorde den här säsongen. Och sen som det inträffade då med Tavares och hela diskussionen där runt. Och sen går Montreal segrande ur det här på det sättet med 3 raka vinster. Alltså jag tror att det är få, det är ingen. Jag ska vara Simon Schemberg då, som kan på något vänster förstå hur stämningen är i Montreal. Alltså, ni kan gå bort på 60-talet när det fanns en sån här Quebec Libre heter det, en liten separatiströrelse som ville att då egentligen man skulle knyta sig mer till Frankrike från Quebec. Och då var det nog enorma slitningar mellan då Ottawa, Ontario och Toronto mot då Quebec hela, som har bara liksom eskalerat och fortfarande ligger väldigt nära vattenytan. Och just influerar det här mellan Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs då, med mycket engelska betoningar. Så att det här är någonting som är väldigt mycket mer än bara ishockey.
Man älskar de här historiereflektioner, man behöver dem, eller hur Rickard? Men det är jag anrikt, det här är ju mästaren Montreal, 23 titlar. Det är ju senaste...
det är ju väldigt länge sedan. Det är 93 de vann.
93, ja, precis.
Och det är lite likt i Toronto så går ju det här. Alltså, man har ju så kort tålamod. Och från att vara hjälte så kan man bli landsförrädare eller statsförrädare på en vecka nästan. Men de har ju byggt väldigt smart nu. Alltså Bergevin, Håkan var inne på det. Han var ju ifrågasatt och i år har han ju liksom kört för att få behålla jobbet med smarta värvningar på Tyler Toffoli från Vancouver till exempel har ju varit en hit hela året och fortsatt vara bra. Jag tänker på att man tog in Corey Perry som har varit liksom från början lite på gränsen. Hur fick man in han under lönetaket? Han är också briljant i slutspel nu och har hittat en växel som jag inte trodde var möjligt. Erik Stahl lika så, jättetungt i Buffalo, så där i Minnesota på slutet. Och så helt plötsligt så är han grym i slutspel. Så det är ett smart byggt lag ihop med de här unga killarna som Caulfield och Suzuki och company som Håkan nämner också. Så, man borde ha sett det komma. Det är lätt att sitta här och säga att ja, det är klart att de är inte så jäkla dåliga. Men det var ju ingen som gjorde det direkt inför serien med Toronto. Så, de har ju ingen press på sig heller framåt utan de kommer bli underdogs vända med att få spela mot.
Ja, och det är verkligen laget på allas läppar, även från våran krönikör här via Play Hockey Podcast, Peter Sibne på EliteProspect.com, som denna vecka tillägnar sin krönika till just Montreal Canadiens.
Montreal Canadiens är i semifinal. Och det finns en fantastisk story, en underbar rivalitet, en kamp mellan det förflutna och framtiden, oavsett vad som händer. Montreal Canadiens, Le Canadien de Montréal, Les Habitants, Les Bleu Blanc et Rouge. Vinnare av totalt 24 Stanley Cup. Kanske den mest klassiska hockeyklubben i hela världen. I en liga som under de senaste 50 åren inte bara byggts upp och drivits utan i mångt och mycket definierats, dominerats och regerats av den amerikanska kommersialismen. Där är Montreal Canadiens för många en sista bastion av äkthet. En sinnebild av hur det var förr när ishockey mest var en flykt ifrån arbetets dagliga dygd och det var något annat än pengar, marknadsandelar och tv-siffror som definierade storhet. Montreal Canadiens är hockeyns svar på Real Madrid, eller för den delen kanske ett mer nära exempel IFK Göteborg. Ett folkets lag, något att sluta upp omkring. Och det kommer vi få se nu, Människor som på flera decennier inte ägnat NHL-hockeyn den minsta tanke kommer plötsligt att börja engagera sig hur det går för Montreal Canadiens. De kommer oavsett vad det var hela Kanadas angelägenhet. Canadiens representerar något äkta, något gammalt, något klassiskt, något hederligt. Vi vet inte hur motståndet ser ut, men för första gången på hela säsongen ska ett kanadensiskt lag nu åka över den mestadels stängda gränsen och möta ett lag från USA. Det kanske blir Colorado Avalanche, ett första möte i så fall i Denver. Staden som en gång i tiden blev hem för Quebec-provinsens lillebror Nordiques. Quebec City räckte ju inte till när NHLs finanser på allvar började växa i mitten av 90-talet och den fransktalande provinsen i Kanada hade helt enkelt inte plats för två lag i en allt hårdare ekonomisk konkurrens. Hux flux var laget borta, sålda till ett läskimperium i Klippiga bergen. Och inte bara berövade Pepsi-pamparna i Denver fansen i Montreal på derbyrivalen Nordiques, det var också de som knep oss i Montreals store son Patrick Roy. Om det inte blir Colorado så blir det Vegas Golden Knights. Själva antitesen till Montreal Canadiens. NHLs yngsta klubb som ända sedan dess inträde i ligan mestadels bara skördat framgångar. En klubb ute i öknen, helt utan det montrealska lidandets historia. På samma sätt som själva staden bara byggd på inget annat än marknadsekonomins principer om att kunden ska få det kunden vill ha. Om Montreal Canadiens är Real Madrid så är Vegas Golden Knights inget annat än Red Bull Salzburg. Slutprodukten av en enda lång framgångsrik marknadsundersökning. Ja, om det blir Colorado eller Vegas, det vet vi ännu inte. Men vilka vi ska hålla på, det vet vi väl. För visst är det väl helt enkelt så att moralen kräver att alla rättstrogna hockeyfans håller alla tummar och tår som finns för Montreal Canadiens. Den klassiska institutionens seger över nymodighetens plastiga glitter och glam. Eller? Vi pratar ofta om att världen blir allt mer amerikaniserad, kommersialiserad, att idrotten tappat sina rötter och numera mest bara är på låtsas. Men är det bara dåligt? Eller finns det något sunt att hämta i det faktum att hundratusentals barn i Nevadas öknar och Floridas träsk under de senaste decennierna upptäckt vilken fantastisk sport ishockey är? Ja, det är klart det finns. Sporten måste växa. Men det finns också något vackert med att hundratusentals kanadensiska skolbarn, deras pappor och mammor och farfar och farmor och mormor som suttit inlåsta hemma i vardagsrummet i snart 400 dagar plötsligt får något att vara stolta över igen. Den gamla Canadiens plötsligt förgyller kvällarna där hemma framför tvn. Ja, i den här sporten är det faktiskt tillåtet att heja på båda lagen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tackar Peter Sibne för den där reflektionen. Väldigt intressant tycker jag, med jämförelse med Real Madrid och att Salzburg då skulle vara Vegas Golden Knights. Det ligger en hel del i det där. Vad känner du, Håkan?
Jo då, parallellerna och associationerna är väldigt enkla att dra faktiskt. Det handlar mycket om varumärkesbyggnad, det handlar mycket om PR, det handlar om att sälja in en produkt på alla de sätt som är anpassningsbara så att säga, för miljön man lever i. Så att, i vissa fall så är ju så att säga, idrotten bara en liten bisak, känns det som. Men den är otroligt, otroligt mycket viktigare och det kommer ju fram först i ett sånt här slutspel där man ser liksom hur mycket folk, hur mycket passion och engagemang som idrotten skapar. Och det kan vi ju faktiskt säga mycket under den här coronapandemin, så har ju egentligen det kanske varit det tydligaste, hur mycket man saknat att få gå på arenor och delta
på det sättet man kan då, till sitt lags framgångar, och heja och tycka och tänka och engagera och bli förbannad, bli besviken, bli upp, bara liksom få någon från honom att stimulera på det, va? Så att han har poänger hela vägen.
Han har det folkets lag då, Montreal. Vad är din känsla, Rickard, som har bott där borta i Kanada också nu när det är Montreal som är Kanadas bidrag då? Att äntligen då kanske kunna gå hela vägen. Inget kanadensiskt lag har ju vunnit sen just 1993.
Nej, och det är ju inte speciellt vanligt att något lag har varit framme i semifinal heller. Och det var bara för något år sedan som det inte var ett enda av de kanadensiska lagen som gick till slutspel. Nu har det varit klart att ett lag skulle ta sig till semifinal i och med uppbyggnaden på divisionerna här. Så det blir spännande att se om Kanada kan sluta upp bakom det fransktalande Montreal Canadiens. Men jag tror att men de flesta är nog ganska skärmade av dem och deras sätt att spela ändå. Så det är häftigt med kontraster i sportens värld. Man vill ju oftast utifrån hitta att det ska göras på ett eller annat sätt, och det är lätt att tycka och tänka. Men man ska inte underskatta traditionens makt heller, och där tror jag Canadiens kan hitta väldigt mycket kraft för att ta sig an den här semifinalen också. Och just om de skulle få möta Vegas, det är ju verkligen så långt ifrån man kan komma vart de har varit, och båda är på väg någonstans. Så jag ser fram emot semifinalspelet, men det är ju inte klart att Vegas kommer dit än heller. Häftigt att sätta det i lite perspektiv, som Peter gjorde i alla fall.
Ja, han sa ju det.
Det kan ju faktiskt vara så att de är det enda Original Six som är kvar i en semifinal, och det vore ju lite spännande, för att det var det nog ingen som hade trott innan, va?
Nej, sannolikt inte. Man kan ju hålla på båda lagen, sa han, Sibne, men de har ju satt sig i ett fint läge nu, Vegas. Vad är det som hände i den serien, Håkan?
Ja, det är faktiskt lite speciellt, skulle jag vilja säga. Jag har sett de flesta matcherna, och jag ska inte säga att de har blivit uddlösa, Colorado, för det är de inte. De skapar chanser och allting, och även om Fleury gör någon liten Rembrandt som han kanske gjorde på första målet i natt, så ja, de är lite oslipade i sin spets, det ska man säga. McKinnon syns inte lika mycket, Rantan är lite mindre också. Och Vegas på något sätt, så det känns som en sån här brottningsmatch som inte har något slut. Alltså det finns inga 3-minuters ronder eller det finns någon poängdomar och sånt där, utan här ska brottas till någon inte orkar längre. Och nu har faktiskt Vegas... Ja, de har börjat kört muster nu, de skulle vilja säga, och pumpa ut dem. Det är inte bara nacksvinga det, utan det är liksom bryta ner dem och hålla dem i en fastlås, ett huvudlås eller liknande, till de håller på och tappar andan eller liknande. Så att det känns som att det kramas sakta men säkert ur krafter. Det kramas ur offensivlusten, men framförallt så tillför en väldig massa frustration, tycker jag, hos Colorado. För de ser inte harmoniska ut på samma sätt som de gjorde när allting gick så lätt och det flöt i början.
Köper du den förklaringen, Rickard?
Absolut. Och att det skulle bli en kraftmätning, det var man ju helt på det klara med från start. Och vi har ju sett fram emot den här matchen, eller jag har i alla fall gjort det hela året. Och bara gått och väntat på det. Sen så måste jag säga att min lilla spin eller take från den här serien är att Colorado fick ju en kanonstart och kändes alldeles för starka för Vegas i match 1. Och kanske så svävade de lite granna iväg och trodde själva att nu har vi liksom hittat receptet. Och det lättja i en slutspelserie när man möter en likvärdig motståndare är ju verkligen det absolut sämsta man kan göra. Så nej, vad ska jag säga... Jag tycker att de har gått lite i sin egen fälla, och dessutom så måste jag säga att återigen, visst hade det väl varit bra att ha Nazem Kadri på isen istället för att hålla på med att överklaga någon avstängning och ta fokus från spelet istället. Alltså, han håller ju på att göra det igen. Han håller ju på att psyka sitt lag ut ur slutspelet utan att ens spela. Alltså, det är anmärkningsvärt att han inte har kunnat hålla sig varken från att spela hockey på rätt sätt och inte bli avstängd, men sen också bara släpp det.
Vad händer där nu?
Jag fattar ingenting. Ja, nu var det just nu sista instansen som man tog det hela vägen med överklagandet, när det dessutom bara var en match kvar att spela som man hade kunnat vinna på det här. Så upphölls ju NHLs beslut om 8 matcher, så i mitt tycke så är det oförlåtligt att hålla på, och jag ska inte säga att det här påverkar matcherna, men jag vill ju ändå tro att någonstans det är bra om man inte lägger spiller energi på fel saker. Det tycker jag att man har gjort i det här fallet, och tycka synd om sig själv och sådär, utan använd det istället som bensin inåt, att det är vi mot hela världen, det är orättvist och hela den biten. Men det har man inte gjort, och nu sitter man i en oerhört prekär situation där man hade en bedrövlig tredje period och ett snabbt avgörande i nattens match också. Jag tror inte man ser fram emot jättemycket att åka till Vegas, eller vad tror du, Håkan?
Nej, det så vidare man ska stanna kvar och spela lite på rouletten efteråt, för det kan nog bli enda möjligheten att vinna någonting.
Som är golfklubborna.
Ja, exakt. Nej, för det är ju också så att utvecklingsmässigt då, i lagen då, vi ska inte glömma att det var en tuff 7-matchserie mot Minnesota för Vegas, vilket gjorde att första matchen var ju lite nästan som att puh, vad skönt, vi är med en runda till, va? Så de kände att de hade några matcher på sig. Men sen faktiskt måste man ju bidra till att om vi pratar om en kedja i Colorado, vilket vi tenderar till att göra väldigt ofta då, med McKinnon och Rantanen och Landeskog, så har ju nu Vegas två femmer som funkar minst lika bra. Där William Karlsson leder sina kompisar som han har spelat Marshall och Smith där, alltså bra. Men sen då självklart den med Pacioretty och vad heter han nu? Stone, ja, tack. Som driver det där laget på ett förtjänstfullt sätt. Olika spelstilar, svåra att spela mot, tunga, kompakta och liksom mata ner backarna i Colorado som inte heller har varit så duktiga och faktiskt gör misstag på misstag. McCarr får inte ha pucken så mycket. Graves blir trött, sliter rätt fort nu för tiden. Nemeth, de kommer inte riktigt till, har inte klassen på dem, så att De har lyckats, tycker jag, Vegas, med sin styrka ta bort faktiskt och visa på svagheterna i Colorado väldigt bra. Så att det är nog inte otänkbart att vi har bara en sjätte match där kvar faktiskt i den serien.
Men det är ändå anmärkningsvärt, tycker jag, när man sitter och tittar på gameloggen då för Nathan MacKinnon, som vi ju har hyllat och hyllat med all sin rätt då, som världens främsta hockeyspelare, har ju toppat era världsranking ett par gånger om. Så ser man då på de tre senaste matcherna 0+0, 0+0, 0+0. Fjärde matchen då så hade han 0+1. Första matchen inledde han ju med 2+1. Men att han är nollad i tre matcher i följd när det gäller som mest. Vad tänker du kring det?
Skjuter väldigt lite skott också. Väldigt lite. Jag tror han hade ett eller två skott i natt, liknande matchen innan, va? Så han kommer inte till lägen heller.
Nej, det är verkligen så också när man tittar på det och matchat så här 19 minuter, gjorde han den senaste matchen, 16:43 matchen innan. Vad känner du över den situationen, Rickard? Varför blir det så här?
Det är skillnaden mellan lagen och vad det beror på om man dras med någon form av skada, det kan man ju bara spekulera i, men det är ju också så att det är inga hemligheter.
Vi ser om man försvann iväg där lite, Rickard, precis när jag skulle berätta en hemlighet, Håkan.
Och hans kedja, så.
Ja, du kan upp. Du försvann lite där, Rickard, så ta om det från början igen, hörra.
Ja, förlåt. Jo, med just hemligheten. Med McKinnon där, att det är klart att de har ju en taktik, Vegas, hur de ska bemöta honom, och är han skadad eller inte. Det kan man ju bara spekulera i, men helt klart är det att det är ju skillnaden mellan lagen just nu som är så jämna, att den största stjärnan i Colorado inte kommer till ens att skapa de här chanserna som gör att man får det mentala övertaget och i slutändan inte kan producera heller. Så han måste ju steppa upp nu i match 6, för att när man är lite ställd mot väggen, då är det ju då som superstjärnorna ska vara skillnaden, tungan på vågen i rätt lägen, inte i grundserien.
Nej, sannoliken. Det är en smällkaramell där Vegas för nu har 3-2-ledning i den där serien. Precis som det mellan Islanders och Boston, där ju Islanders har gått förbi Boston och slagläge. Är du förvånad över det, Valin, att det är Islanders som är på väg mot en semifinal?
Du har varit förvånad över New York Islanders ungefär sedan Barry Trotz kom in, men man borde ju sluta vara det också. För att det är samma system i grund och botten som alla de här lagen som vi har pratat om har anammat i slutspelet. Jag tänker på Vegas som bygger på ett kraftfullt försvarsspel, ett spel som tar musten ur motståndarna. Inte nödvändigtvis det mest underhållande, men man har ett brett lag som pumpar på framåt. Man har en bra målvakt, man har ett bra försvarsspel. Och jag trodde inte att Islanders hade det i år när jag såg den första slutspelsmatchen emot Pittsburgh. Men man har hittat energin i sitt spel igen. Och man har faktiskt hittat fler sätt att vinna på än att bara liksom försvara sitt eget mål och göra ett mål och slänga bort nyckeln ju längre slutspelet har gått. Så ja, jag tycker de gör det fantastiskt bra. De har ju verkligen ett lag som står upp för varandra och inte behov av att en kedja ska kliva fram och göra det, utan det är olika spelare egentligen varje match, och offerviljan som de spelar med, den är ju omatchad i ligan, skulle jag vilja påstå. Även om jag tycker att Boston, de är ju nära liksom och kunde likväl ha haft ledningen i den här serien så här långt, så jag tycker Islanders är, de är häftiga på det sättet, de verkligen spelar lagspelet till 110% om det nu finns det.
Ja, och Barry Trotz, alltså hur mycket ligger han bakom? Det känner du, Håkan?
Jo, jag tror nog att han ligger bakom det väldigt mycket, i och med att han är ju så att säga, dels har han ju väldigt aktad med sin erfarenhet. Sen har han också några fina titlar inne i kavajfickan, vilket gör att när man står på isen och säger saker så är folk tvungna att lyssna, för att jag vet faktiskt vad jag pratar om. Det kan visa sig, och så slår man upp bröstfickan och så sitter alla de här utmärkelserna där med Stanley Cup-titeln då som fjäderhatten. Så att självklart, nu ska man inte ta bort hela att Lamoriello finns där ovanför honom. Va? Och det är ju som sagt, jag har ju sagt vid något tillfälle har jag ju sagt att när det gäller ledarskap så skit rinner neråt. Det vill säga, är det dåligt ledarskap på toppen så färgar det av så att säga hela organisationen. Vilket gör att det är viktigare än man tror att det finns liksom en rak linje ner och folk tycker, tänker och handlar på samma sätt uppe från toppen. Och där måste man väl säga att Lamoriello, Trotz, Lambert i båset, några av spelarna, allting. Den röda tråden finns där. Och jag satt och tittade på amerikanska sändningen här och det var rätt kul de sa att se New York Islanders idag, det är som att se New Jersey Devils på 90-talet, sa de. Det kom ju lite från Lou Lamoriello och självklart associationer och allting, men det är lite det, va. Och just det här, de har ju ingen neutral zone trap, men just hur svårt det är att ta sig igenom den mittzonsgeggan i Islanders matcherna och komma in med pucken i anfallszon för motståndarna, det är ju deras grej. Och sen har de några såna här unsung heroes som folk inte tänker på. Casey Cizikas, fantastisk riskåkare, spelfördelare och arbetsmyra. Antoine Beauvillier, som är kanske den nya stora stjärnan, som är helt enorm tycker jag. Du har Bergeron, som kanske är en av de mest underskattade spelarna i hela ligan. Och sen tycker jag den som är på något vänster lite ledande spelare, som är egentligen också, som hela New York Islanders ser ut som, det är Josh Bailey, som jag tycker. De fyra spelarna där som egentligen centrar alla fyra och driver pucken, som ingen egentligen lyfter upp på någon ranking, på några utmärkelser, men det är helt fantastiska hockeyspelare alltså.
Och då nämnde du inte ens min personliga favorit, hörde?
Barzal?
Ja. Han börjar ju
Han får ju komma in lite på sidan, för han är inte lika viktig än så länge. De har klarat sig utan honom. Han gjorde sitt första mål i förra matchen, va? De har klarat sig utan honom egentligen hela vägen, tack vare just de här fyra spelarna som jag nämner och en massa andra spelare. Alltså du kan ju ta hela laget, för de är så pass skickliga. För det är ju en lagmaskin, det är inget snack om det.
Jag tror han har gjort mål tre raka nu på slutet i alla fall. Men han hade lite tungt i början. Men det var ju det som McKinnon. Det gäller att leverera när det gäller som mest. Och vinnaren då mellan Islanders och Boston går ju mot mästaren Tampa. Varför är Tampa i en ny semifinal, Rickard?
De är där för att de har hittat formen från förra året, byggt vidare på konceptet. De har hittat en väg runt lönetaket för att kunna behålla sina toppar med Kucherov och Point. Och det är den kedjan som är tungan på vågen när vi kommer. Om vi jämför med McKinnon och Rantanen och Landeskog, som har det tungt nu när man är så här djupt in i slutspelet, så är det fortfarande Kucherov och det är Point som kliver fram och gör avgörande insatser i rätt lägen. Vasilevskij spelar jättebra. Jag tycker att den här serien har kanske varit jämnare än 4-1 om man tittar på den spelmässigt och hur den har utvecklat sig. Men det är också erfarenheten som Tampa lärde sig i fjol, att deras spel räcker till för att vinna och spela på rätt sätt. Slå inte er själva. Viktor Hedman har steppat upp från en lite, vad ska jag säga, svagare avslutning på grundserien, så är han så där bra som han ska vara igen. Så det är mycket som har gått rätt för Tampa. Det är nog inte fel för dem att få några matchers vila heller innan man kliver vidare i slutspelet. Så det kommer, som det ser ut nu, har de smugit med till att på något sätt ändå vara laget och slå, gå framåt i slutspelet här.
Men du, Rickard, har du sett Kucherov? Jag menar, den nivån han är på nu, han var ju fantastisk i slutspelet i fjol också. Han var väl poängligan med 34 poäng. Men senast den matchen som vi arbetade med i helgen där, han var ju på en helt egen planet och spelare kändes som, alltså avsluten också. Vad säger du om
det? Ja, nej men det, han är så bra som han var i fjol, och det är det som gör det så konstigt att han har varit borta hela året och inte spelat matcher men ändå har lyckats bibehålla den formen. Och det är precis det jag menar. Alltså, den matchen hade de lätt kunnat vika ner sig Tampa när han hamnade i underläge och det stämde i powerplay. Och sen helt plötsligt så kliver Kucherov in och Point och några till också. Och är skillnaden. Alltså gör sådana saker som man har sett honom göra dem förut. Men att göra dem i det här läget under den här pressen. Det är ju det som separerar greatness, som man säger där borta. Att kunna göra det i rätt läge. Så, ja, jag vet inte, jag hittar inga riktiga superlativer för det han gör där ute, men det är klart att det är häftigt att se honom, och det är fantastiskt att kunna göra det efter de här skadeproblemen som han har tagit hand om nu.
Så Tampa i semifinal, Montreal i semifinal. Tampa går alltså mot Islanders eller Boston. Montreal väntar på Colorado eller Vegas. Så den vanligaste frågan man får nu när det är Stanley Cup-tider från hockeyintresserade människor: vilket lag kommer vinna? Vad säger din magkänsla om du bara får kasta ur dig ett lag, Håkan?
Ja,
det här är inte så enkelt.
Vad ligger oddsen på? Vad ligger oddsen?
Nej, jag tror att Colorado Vegas är väl favorit i sig om man skulle ha något barometer.
Ja.
Jag säger Tampa.
Nu försvann du för mig. Vad sa du?
Jag säger Tampa.
Ja, men det var jag skulle säga det också. Alltså. Och det gör jag, för jag tror att Carolina-Tampa-matchen här, så att säga, den skillnaden där mellan, det är ju Vasilevski. Målvakten har ju varit definitivt den stora skillnaden de lagen emellan. Och har en målvakt som är i den formen och har då ett par spetsforward som också är i den formen, så då är Tampa den klara favoriten och Vegas nummer två, då skulle jag vilja säga. Så att, det är väl rimligt att det kan bli en final mellan de två kanske.
Vad säger du, Rickard?
Nej, men alltså det är ju en... Har man gjort det, har man fått jobbet gjort så sent som i fjol och kommit så här långt, så är det klart att de är lite favoriter i min bok. Men hela det här slutspelet är också det att man ska inte veta, man ska inte tro allting på förhand. Utan jag tycker att det är så häftigt att bara få åka med i det här. Vore det inte läckert om Montreal chockade och gick hela vägen?
Jo,
om man
absolut.
Inte tror på det.
Ja.
Så, nej, alltså, tippning, då skulle man ju ha hållit på med något annat. Vi pratar ju om det som skulle kunna komma att hända eller vad som möjligtvis har hänt, men och tippa, det är ju det absolut svåraste man har, och just att det blir att det inte blir som man tror hela tiden, det är det som är charmen med slutspel.
Ja, vad tror du? Jag
får bara lägga till en grej där med Tampa. Alltså det är fortfarande det fascinerar mig på många olika sätt, va, men Tampa, eller Tampa Bay som det kallas nu då.
Oj.
Det är ju fortfarande så att baseballlaget leder Major League Baseball. Vi vet att Buccaneers vann och Tampa är toppen också. Hur kan tre lag på ett semesterort vara så himla bra? Det måste ju vara något i vattnet då, för det ligger ju i vattnet, va?
Ja, det är väl att alla vill lira det kanske.
Ja, men det är fascinerande,
bra, helt enkelt.
Tre stora proffsidrotter på ett sånt litet ställe egentligen som Tampa dominerar då i sina respektive sporter. Det är lite kul faktiskt. Att inte Sibner har tänkt på det, han som bor där.
Ja, det är väl därför han bor där, vet du. Han spelar bättre golf än någonsin.
Därför det är så.
Ja, jag gissar att vår NHL-reporter där, Jonathan Lindqvist, som eventuellt då kanske ska åka över till Stanley Cup-finalen, kanske håller lite för att Montreal ska ta sig dit. Det är nog vore häftigt att uppleva en Stanley Cup-final på plats där i Montreal. Vi får se vad det blir av det. Vi hinner prata mer om detta då. Det är ju tredje rundan som kan teka igång. Vi får se när det blir. Det kanske kan bli i helgen till och med här då, om Vegas skulle slå in matchbollen mot Colorado och att Islanders gör samma sak mot Boston. Jag gillar det där med NHL också, Stanley Cup, att de drar igång matcherna så snabbt som möjligt. Det är inte så där fasta tider utlagda. Det är respekt för det. Det förväntas ju att det ska vara klart i mitten av juli, kan gå lite tidigare. Så mycket kvar att njuta av, precis som den här podcasten nummer 314 som går in i andra perioden alldeles strax. Via Play Hockey Podcast nummer 314, när vi har pratat styrelseuppdrag, Rickard Wallin in i Färjestad. Vi har pratat om Stanley Cup, vad som hände där. Erik, att han eventuellt inte då kommer säga ja till Rögle som målvaktstränare, inte på heltid i alla fall, och är kanske på väg västerut, och direktören sitter i karantän och jag har drabbats av coronasmittan efter en spruta som chockade mig rejält. Ni ser, det händer mycket via Play Hockey Podcast nummer 314, där vi de senaste veckorna har pratat en hel del om hockey-VM. Nu är det klart, en turnering som ju du uppskattar väldigt mycket, vet jag, Håkan. Vad tyckte du om själva turneringen nu när du har den sammanfattad?
Ja, det blir ju som sagt tyvärr lite andefattigt i år. Dels med bristen på publik då. Vi ser väl också att vi inget lag egentligen har något namn som du liksom kan hänga upp turneringen på marknadsmässigt. Och jag tror att även om intresset var stort innan, för framförallt för Tre Kronor då, som skulle på många år sett studsa tillbaka lite under ny förbundskapten och allting sånt här, eller hans första VM då, Garpens. Så det vart ju liksom, det vart lite sordi på stämningen får man väl säga, i och med att man dels började så usel som man gjorde i Sverige och sen också inte ens kom till slutspel. Så att det blir ju egentligen det intrycket som man sitter kvar med, att det här var inget roligt. Det, tyvärr måste jag faktiskt säga det. Man blir ju nästan extra anfäktad av det också, i och med att det dyker upp så mycket frågor både på sociala medier och i telefonen och som vi diskuterar nu. Och det blir ju så att säga trögt försvarstal hela tiden. Varför vart det så här? Vad är problemet? Och det är som sagt, det enda man kan svara på det är ju så att säga att det får faktiskt framtiden utvisa, va? För att man måste väl ta ett tag och se det här som ett tecken på att allting står inte rätt till i svensk ishockey, och att vi måste samlas lite om vi ska ha Tre Kronor som är internationellt slagbart i framtiden.
Ja, vi kan väl börja där, för världsrankingen nu som presenteras efter hockey-VM, ni gör ju alltid det, så är alltså Sverige på 7:e plats, Rickard. Jag har aldrig upplevt det. Det har säkerligen varit sämre någon gång, men det var väldigt, väldigt länge sedan. Vad tänker du över det? Hur oroad är du? Sverige är 7:a i världen.
Ja, det är ju inte bra siffror såklart. Och det där gör ju att man hamnar efter rankingmässigt till kommande turneringar också. Men det har varit en tid nu efter VM-gulden, var det 17-18, va, som Sverige har inte presterat så pass bra som man har hoppats. Så jag tycker att den här trenden har ju, vi har pratat om det förut, det känns som man upprepar sig själv. Jag tycker att trenden har ju varit lite samma på juniorsidan också, att det är inte lika starkt, vi är inte lika favoriserade, och just det här lagspelet som har varit Tre Kronors kännetecken genom alla år som jag har följt landslaget, både innan jag kom med själv och ja, men på Håkans tid, det var ju samma sak där. Alltså, skulle Sverige vinna så var ju ändå lagspelet som var det viktiga. Jag saknar det på något sätt. Det har blivit väldigt mycket fokus på skills och individuell utveckling och hela den biten. Det måste vi ha kvar, men också implementera det i lagspelet. Det saknar jag. Så, det är också jättelätt att sitta och hitta fel och brister, och vi måste, eller vi, Hockeyförbundet, vem det nu är som ska göra förändringarna, måste ha förmågan att se vad som trots allt är bra och inte bara måla allting svart. Vi kan konstatera också, tycker jag, att den här VM-turneringen kändes lite krystad från start in i mål egentligen. Att man fick inte den här känslan att ibland när man kollar på VM kan man ju bli jätteskärmad av Tjeckien, Finland i en semifinal till exempel, eller vad det nu må vara. Jag fick aldrig den där pulsen för det. Jag tyckte det blev symptomatiskt också att det avgjordes i 3-3 när någon satt och bankade på en trumma i en tom ishall. Alltså, man får ju fatta spelarna också att det är svårt att få det där riktiga känslan för vad ett hockey-VM är, för det är ju en folkfest, det är ju att man spelar för sitt land och liksom tröjan. Jag fick inte den känslan rakt över, även om Tre Kronor var kanske det blekaste och en av de lagen som överraskade minst positivt, så att säga, så var ju Kanada, var ju nästan där också, till slut vann de, och jag vet inte, det kändes som hela tillställningen var något som man kommer inte berätta om det för barnbarnen om man
nej,
säger så.
Nej, men det där tycker jag är hyperspännande som du säger, och jag lyfter inte dig, Håkan, också. Det är att det är fokus på skills och utvecklingen, att det går mot ett annat, att alla spelar egna företagare, man jobbar med personliga coacher och hela den biten. Men Sverige har ju alltid vunnit på det här lagspelet i alla idrotter, det är därför vi har varit bra, det där för det har gått bra i fotbollsmästerskap, och pingislandslaget var enorma också. Det är ju på grund, eller ja, tack vare då, av laget. Jag blir lite orolig, ja, när jag hör det från Rickard också.
Ja, men det är ju bara instämma, så säger föregående talare, för att det är ju där det brister. Nu ska jag kanske inte ta upp den matchen direkt, va? Men om du tittar på Finlands spel, så var det några som hade ett spelsystem och ett sätt att försöka att vinna matcher på, så var det ju Jallanes Finland. Va? Det var ju med dubbelspärrarna och eller dubbelbågarna med burskyddet från början, som till och med som tyskarna också använde med finsk förbundskapten. Så, alltså, systematiken i vissa länders spel, och där ska du faktiskt lägga in Kanada och kanske lite också ryssarna, för de är fruktansvärt systematiska, nästan på gränsen till tråkiga. Ja, inte nästan, de är tråkiga. Och hela tiden ser det där hur det går till, så bygger det på faktiskt att man är individer i laget bara. Du är en siffra på direkt, du ska göra ett jobb, och sen så får du göra det här med lite mer individuell skicklighet, och möjligheten ges på andra sidan rödlinjen och inne i anfallszonen och sådär. Och där är inte Sverige, för att om du såg några linjer i Sverige, så var det under väldigt korta perioder, och vi har tappat lite hela vårt byggnadsverk, va, som jag då alltid hävdar, börja med bra målvakt, bra försvarsspel, och sen så kommer anfallen av det. Va? Och det är... Visst, man kan hålla på och experimentera. Visst, man kan hålla på och försöka uppfinna något nytt. Man kan vara lite expressionell då i sin vision för att försöka hitta ett nytt svenskt spel. Va? Men jag är inte så jävla säker på att det går att genomföra på det sättet som egentligen Tre Kronor samlas nu 3-4 veckor. Som ett juniorlag samlas 2 veckor innan ett JVM och liknande. Du har inte den möjligheten, du har inte den tiden att få in ett sådant system. Och vi har, tycker jag, i Sverige och kanske andra länder också, tappat fokus på de få tillfällen när landslaget samlas. Nu handlar det bara om spela ihop laget, hitta vägar, snacka i varandra, harmoni. Aldrig pratas det resultat. Vi har vann alltså 3 matcher i Eurohockey Tour den här säsongen. 3 av 12. Mm.
Ja, det är ju otroligt skralt facit, måste man ju säga. Vill du in mer i den här diskussionen, Rickard?
Ja, helst inte. Det känns som att man blir bara lite gnällig och upprörd. Men nej, så jag tror att alla egentligen också vill väl här. Alltså det är ju inte så att de flesta som har synpunkter, inklusive oss själva, man inser ju också att det är jäkligt lätt att sitta på utsidan utan att ha alla parametrar varför det går som det går. Men helt klart är ju att när det inte funkar, och det har varit en trend nu, det är inte bara det här VM:et, utan som Håkan säger, hela Eurohockey Tour fjolåret, det avkortade också. Det känns inget bra. Vi är inte riktigt på väg åt rätt håll. Det är inte den här, när man får på sig landslagströjan, att man växer som det ska vara, utan snarare tvärtom, att det blir en belastning, att jag måste visa upp mig och hur ska jag passa in i det här. Och jag får inte det intrycket att spelarna lyfter när de kommer till landslaget nu, och dit måste vi tillbaka. Den miljön skulle jag önska att man kunde skapa, både på juniorpojksidan och även på A-landslaget från början.
Ja, för googlar man det där som du säger nu, då landar man ju på Lönnlövet, Kanada, som verkligen vet vad som gäller och tävlar på ett annat sätt. Okej, det var inte bra inledning av det här VM:et, men när de åker hem så åker de hem med guldmedaljerna runt halsen från 6 senaste världsmästerskapen, 3 guld, 2 silver. Jag använder Eriks uttryck där. Wow, det är ju fenomenalt bra för ett land som kanske inte bryr sig om hockey-VM speciellt mycket. Varför är de så vassa när det hela tiden smäller till, Håkan?
Nu är du inne på mina 3 heta där som jag tänkte sluta.
Förlåt.
Men det, jag tycker faktiskt att om du tittar på tendenserna i världen då, och om jag får gå före lite i ditt lilla manus där, så är ju faktiskt ordet team, det är ju genomgående. Kanada, Finland, det är laget som är det viktigaste. Det är resultatet för laget som är det viktiga. Man spelar egentligen för det som vi alltid säger, det som står framme på dräkten och inte det som står bakom på dräkten. Alla de här klyschorna på något vänster, det går in där. Och där är ju Kanada sådär för jäkligt skickliga. Men det kommer ju ofta av att du får en coach som sätter premisserna rätt så hårt. Du kan i många fall tangera och vara nästan lite, alltså det blir lite diktaturfasoner nästan i ett lag, men sen så börjar du sakta men säkert mjuka upp det genom att du har folk i gruppen som du känner du kan jobba med gentemot spelare som kommer in, och till slut så formar du då så att säga en liten familj som tar hand om varandra på den där sättet, va?
Och där är då till exempel Växjö i Sverige tycker jag har varit i den omställningen i den här säsongen. Jag tycker att Finland och Kanada framförallt har varit så att säga, i VM. Kanada självklart som började ännu sämre än vad regionen började, men vann till slut beroende på att de formade sig på rätt sätt. Och du har också NHL nu om du tittar på till exempel Montreal eller New York Islanders som är exakt samma tendenser på tycker jag. Dock med lite skickligare spelare på toppen och sånt där. Kommer ni ihåg filmen De omutbara?
Ja.
Kommer ni ihåg den med Kevin Costner?
Ja.
Robert De Niro var i Al Capone. Kommer ni ihåg när han sitter runt ett stort bord i en stor mattillställning där och de har en diskussion och han tar upp cigarren, baseballträ och så drar han någon snygg så här om Babe Ruth. Va? Liksom, You know Babe Ruth? Ja, superstjärna och allting. Men vad klarar han sig inte utan? Jo, team! His team, säger han. Och alla skakar, eller nickar och suger på cigarren där och säger team! Och sen så slår han huvudet av en lirare. You are not in my team, säger han. Så att det är lite det här alltså, vad du än sysslar med, alltså laget är otroligt viktigt att det fungerar. Du vinner inte på hög nivå längre med individualister. Och även om vi tror det fortfarande när vi sitter och pratar på våra matcher, McKinnon, vad du väl kallar dem då, Marchand och allt det. Så laget före jaget, det gäller fortfarande i högsta grad tycker jag att bevisas återigen den här säsongen.
Ja, du har suttit för mycket i karantän nu, direktör, när man hör att du sitter och kollar på gamla filmer som det omutbara, allting. Vet du? Ja, det är bara njuta.
Det är kanon.
Ja. Men ja, du,
vilken film.
Vi måste få upp mungiporna på herr Wallin här också och lämna laget lite och gå på jaget. För det är väl dags för en världsranking så vi får njuta lite av de här sköna lirarna. Vem är bäst i världen då? Från topp 5 och neråt.
Ja, men vi går på topp 5 och jag har kort minne så jag går på den senaste tidens prestationer och på femte plats då så sätter jag in Braden Point som jag tycker är i laget en spelare som alltid kliver upp och gör de här individuella prestationerna som gör att hans lag vinner samtidigt som han gör alla de små saker där rätt, han försvarar, han offrar sig i egen zon och är lite spindeln i nätet i hela Tampas offensiv tycker jag. Så han är på femte plats där. På fjärde plats, då ska jag göra dig glad Niklas, där hittar vi Matt Barzal som har symboliserat att Islanders har kunnat kliva ur den här tvångströjan om man ska säga det offensivt kanske. Där de har varit väldigt systematiska och framgångsrika så har Barzal hittat lite flyt, lite individuell kreativitet att krydda det här bygget med och tre mål de sista tre matcherna va? Så han hamnar på fjärde plats där. Vi går vidare till plats tre, där hittar vi en av mina absoluta favoritspelare i NHL, Mark Stone, som avgjorde mot Colorado senast med ett mål på övertid. Det finns ingen som ser så, ska man säga, känslomässigt involverad ut i en match som Mark Stone. Och trots att hans skridskoteknik inte är någonting som man kanske lär ut på skills camps så är han otroligt effektiv och svårspelad och han har en förmåga att stjäla puckar från motståndarna som man däremot skulle kunna göra en dokumentärfilm om. Så han är på plats tre och han är nog inte klar än heller utan Mark Stone är grym helt enkelt. Och en som också varit grym på slutet efter att ha varit väldigt ifrågasatt, det är Carey Price, Montreal Canadiens lite ålderstigna målvakt som har räddat hela 93,5% av alla skott emot sig i slutspelet. Och statistik på målvakter är ganska ointressant om man inte vinner. Men han är ju den direkta anledningen tycker jag att Montreal vinner. Han ger dem räddningar i rätt läge, han ger dem ett lugn. Han ger dem en stabilitet och han har erfarenheten. Han vet om att han kan vinna på ett sätt som han har gett Kanadas landslag i olympiska spelen. Den här tryggheten så har han gett till Montreal nu som sagt efter lite skadeproblem och varit ifrågasatt för sitt spel. Men plats ett på listan, den går återigen till Nikita Kucherov med 18 poäng på 11 matcher efter att ha varit borta i 6 månader. Så återigen, jag hittar inte orden på hur bra det här är att göra. Men faktum är att han är den mest underhållande spelaren i slutspelet. Och också den bästa tycker jag så här långt. Så därför är han etta på min världsranking denna vecka.
Ja, det är ju underbart. Nu blev jag gladare. Jag sitter nästan och ryser lite när man hör de här namnen. Point, Barzal, Stone, Price och Kucherov. Vi går alltså från en finländsk världsetta Rantanen till en rysk artist och Kucherov som etta. Det är väl en svensk lirare vi inte haft som etta än så länge. Hedman har ju varit upp och nosat lite, men inte på första plats. Ser man dyka upp där. Men du, på tal om Stone, så är han ju nominerad också till Selke Trophy tillsammans med Bergeron såklart och Barkov. Ta ut en vinnare där, Håkan.
Jag tror det blir Stone faktiskt. Bergeron fick jag leda på, har väl blivit nominerad de 10 senaste säsongerna, va? I den positionen. Ja. Har ju vunnit ett par också. Men jag tror det blir Stone den här gången. Det ligger liksom i tiden lite. Stone, Vegas, kommer de nu också vidare förbi Colorado? Och kanske eventuellt ännu längre, va? Så känns han nästan som den främste i det fallet. Och jag brukar alltid, när jag sitter och jobbar med Holmgren, så brukar jag alltid ha lite udda frågesport. Och förutom högerskytt, vad är likheten mellan Mark Stone och Braden Point?
Utom högerskytt. Nej.
Knoppen på klubban.
Knoppen på klubban. Ja, okej.
Okay. Kolla på den nästa gång ni ser.
Ah.
Det är två yxskafthandtag. Stora, tjocka klumpar som sitter i handen där. Jag la märke till också och tänkte liksom hur långt ifrån varandra.
Har Point samma knopp som Stone har?
Likadan heter det. Samma kan de inte ha. Inte. De har samma klubba också. De måste ha samma klubba också.
Att han... Vad hade du? Ja, men det är bra.
Jag vet inte om det är nördigt.
Ja, men du är intresserad av knoppar, det vet vi, Håkan. Det. Men du vill knoppa in ett svar från dig också, Valin, där vem du tror tar det. Är det Stone för dig också, eller Barkov eller Bergeron?
Ja, jag gillar alla tre sättet de spelar på, och det är svårt att veta vad man går på riktigt i den här kategorin, för att det är någon slags kombination, och många hävdar ju att Alexander Barkov har gjort en sån säsong så att han kommer få det här priset. Jag tycker Bergeron är alltid Bergeron, så han skulle kunna få det varje år i min bok också. Men jag tror att Mark Stone ligger bäst till, ja.
Undrar hur långt han var där.
Får jag bara säga det? Vi ska ju poängtera det, att det, egentligen så är ju bedömningen grundserien. Slutspelet ska
inte
ha
någon... Det är inte egentligen, det är bedömningen.
Precis, ja. Men jag undrar om det är det egentligen.
Ja, man är nyfiken, men jag tänker bara på det här målet som Stone gjorde idag. När han täckte väl ett skott där, sen så bara puff, låg han lite på rulle och så fick han ett friläge. Och så med den där härliga skridskåkningen som du var inne på, Valin, så stängde han dit den. Det är en underbar karaktär. Vi gratulerar väl också Joel Eriksson Ek där till en fin säsong. Han kanske hade någon röst också. Jag har inte sett någonting i hur det var. Det kanske kom lite senare. Men han var ju med och figurerade i det där snacket också. Det är lite coolt. Jag tänkte vi ska avsluta det här. Men jag måste bara snabbt också att ni får en reflektion på just det här med att Frölunda plussar 0,7 miljoner. Pandemiår som det har varit. Svensk hockey räddad av staten, sa man ju i Frölunda där. Vad känner du över det här, Rickard, ändå? Att det känns, vi var ju oroliga där när vi satt och pratade under pandemin och gjorde våra tv-sända podcast också då. Vad kommer hända med svensk hockey? Men det känns nu som att många har klarat sig. Hur tänker du kring det?
Det känns som att det verkar ju som att alla har klarat sig, för det blev ju inte, vi var inne på under säsongen också, att det var många som sa att vi kommer inte klara oss förbi februari om det inte blir publik. Det blev det inte, men man har ju ändå klarat sig genom en säsong och ett slutspel och börjat signa på spelare inför nästa år, så innan man får se alla bokslut så verkar det ju bli minus på en del håll, men inte så groteska siffror som det befarades. Så det är en kombination till att trots allt så får man väl ändå ge beröm till regeringen och riksdagen som har skjutit till pengar och att det har funnits pengar och att man har utnyttjat dem på ett sätt som verkar ha varit ganska klokt. Och jag tror att det kommer först kanske märkas efter nästa år hur pass det här verkligen har slagit. Men det vore ju glädjande om det inte blev så att det blev en belastning för svensk hockey. För som vi har varit inne på, det finns utmaningar att gå framåt också.
Nej, sannoliken. Det är nog inte över än, men det var ett fint tecken som kom där från västkusten, tycker jag. Håkan, en annan signal är ju det här med overtime. Jag vet att du har svaret på Alex Berthagen som lyssnar på vår podcast. Tack för det, Alex. Han har nämligen skrivit frågan att är det inte ovanligt många matcher som går till overtime i årets slutspel? Känns som 85% av matcherna går till overtime. Vad beror det på? Är lagen jämnare än någonsin? Du hade väl lite statistik där på det också?
Jo, dels är det, och det här är ju som sagt det är ett av de åren där det är flest matcher, och det är väl 13 matcher ifrån rekordet generellt, alltså över
alla år av NHL som det är. Så att vi är uppe och nosar i rekordtakterna, men det är fortfarande 13 matcher kvar så att säga som kan vara. Det har varit 20 stycken hittills, va?
Ja.
Så att av den anledningen så tror jag att dels så får man ge lite cred till hela det här draftsystemet och på det sättet så man ska säga, se till att de bättre lag, eller sämre lagen blir styrkta varje år så att de kan ta upp konkurrensen. Man får också se det till alla duktiga tränare och alla videocoacher som förbereder, ska vi kalla dem sämre motståndarna, på att på det sättet ta bort motståndarnas styrkor och liknande. Så det finns ju många moment i det där, men de facto så är det ju så att det är svårare att vinna matcher klart i ett slutspel nu av någon anledning än vad det kanske är tidigare. Och vi har fler och fler oavgjorda matcher. Jag slår mig själv på munnen.
Ja, men det är bra. Den här podcasten gick också till förlängning lite övertid. Och jag ber om ursäkt, jag var ju sen in här, men det var trafikkaos i Stockholm. Det började regna lite, vet du. Och då är det svårt här i storstan, vet du. Det är bättre i Kronoberg, där det är inga köer. Och jag blev väldigt glad när jag läste en tweet här som jag fick skickad av dig, Håkan, från en av våra favoritjournalister, Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Där han skrev att Alvesta SK siktar mot hockeyallsvenskan. Var rubriken. Se upp, nu kommer mitt favoritlag, vet du. Kanske upp mot hockeyallsvenskan också. Tänk ASK mot HV71. Det är det, Wallin.
Det hade väl varit någonting att åka hem för, eller? Ska eller... du bli sportchef där? Vad är du i Grana brukar säga att du ska bli? Medieansvarig?
Ja, medieansvarig. Den tar jag direkt. Eller kanske in i styrelsen. Ta lite tips av dig hur man gör. Det var ju huvudnyheten i den här podcasten. Rickard Wallin in i styrelsen i FBK.
Jag har stort inte grattis många till styrelsetips till dig i nuläget. Men jag lovar att vara observant och lyssna om det skulle bli aktuellt för dig också.
Många vinerbröd och delikatebollar kommer det bli här.
Det kan jag.
Ja. Underbart. Direktören, det blir det för dig också. Karantän fortsätter där. Ta det lugnt i Oslo, Håkan.
Ja, det behöver du inte oroa dig för. Det gör man. Jag ska ut och lägga mig på terrassen, takterrassen här och köpte en ny bok på Arlanda går, så att det här ska gå galant. Och sen så är jag ute på fredag, så att då är det golftid på fredag eftermiddag.
Ja, det är underbart.
Håkan ska lägga sig på takterrassen och jag ska lägga tak på min maskinrum här nu ute på poolen. Så det här blir perfekt. Nu snur vi ihop det här.
Du har handyman-ansvaret i den här podden, va? Så ja. det är bara som det ska vara.
Och just härligt med den här podcasten, vi är ju så glada över de här frågorna som kommer in också. Fortsätt skriva på hashtag VOpodcast eller skicka på Instagram. Rickard, Erik eller Håkan eller jag, vi står redo där och ta emot dem och är sannoliken glada för att ni lyssnar på den här podcasten också. Bra tryck är det på den, vilket vi är tacksamma. Vi är ändå inne i juni månad och vi kommer hålla igång tills vi har fått en Stanley Cup-vinnare. Det här var Via Plays hockeypodcast nummer 314. Tack Rickard, tack Håkan och tack till Erik Granqvist också som ju dyker upp där. Honom hör ni mer av i nästa avsnitt. Och håll utkik, det kanske kan bli en Stanley Cup-studio till helgen här om vi får någon match på en bra tid. Det får vi se när NHL släpper tiderna när semifinallagen är klara. Vi hörs och ta hand om er alla där ute, så ses vi och hörs vi inom kort. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight did a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.